Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Søke sammen. En tekst fra Jesus siste måltid. Og der sier han en setning som jeg vet ikke om dere la merke til den. Men han sier, jeg har inderlig lengta etter å spise dette måltidet sammen med dere. Jesus har inderlig lengta etter fellesskapet rundt bordet, nattverdbordet, måltidsbordet, sammen med læresveinene sine. Og det ikke bare fordi at dette siste kvelden han lever, han skal inn i en kjempetøff natt og dag, da det godt å ha folk rundt seg. Men det noe mer med denne setningen, det noe mer med Guds holdning til oss, enn bare at han trenger noen rundt seg. Og det dette. Gud lengter etter fellesskap med oss. Gud lengter etter fellesskap med deg. Og det grunnleggende tanke i Bibelen. Jeg har holdt på litt med Bibelteamet om skapinga og skapelsesberetninga. Jeg har jobbet mye med de første 3-4 kapitlene i Bibelen. Og der en ting som slår meg, og det at når du leser om skapinga, så leser du om Elohim, Gud som skaper. Gud skaper. Samtidig så leser du at Guds ande, Roah, som det ordet for ånd, eller for ande, Guds ande sveiv over vattnet. Så her har du skaperen, og du har anden, og så hva det første Gud gjør? Jo, Gud snakker, Guds ord. Og Johannes, når han skriver sitt evangelium, så sier han, hvem ordet? Ja, det Jesus. Så i skapelsesberetninger så møter du en Gud som treenig, en Gud som tre, en Gud som har fellesskap innad i guddommen. Og når Johannes skriver altså om Jesus, så sier han var i opphav hos Gud, alt var til ved han, ved Jesus, og uten han ble ikke noe til. Det samme skrev Paulus, for i han, Jesus, vart alt skapt. Ved han og til han alt skapt. I skapinga ser vi treenigheten. Faderen, sonen og anden. Har det noe betydning? Ja vel, tenker du. Hva har dette med tema å søke sammen og gjøre? Det har enorm betydning. Det betyr at i denne verden så sier Gud, relasjoner har forrang for alt. Relasjoner har forrang for alt. De fleste religioner har en Gud som har skapt. Det finner du overalt i alle religioner. En Gud som har skapt, men gjerne en upersonlig Gud, en makt, en kraft. Kristendommen annerledes. For hvis Gud var en, hvis det var en som satt der oppe i himmelen i millioner av år, og satt der alene og kjeder seg og tenkte, jeg må skape noen mennesker, så jeg har noen å bygge relasjon til. Det ikke den Gud som kristendommen snakker om. For det ville være en Gud som ikke kunne elske før han hadde skapt mennesker. Men Bibelen sier Gud elsker før mennesker kom til. Bibelen sier at det var en fullkommen kjærlighet, en fullkommen fellesskap, en leik, et fellesskap som var fullstendig godt før vi mennesker kom på banen. En upersonlig Gud, en Gud som én, det ville bety at det var makt og kraft som var det primære, og at kjærlighet var sekundært, fellesskap var sekundært her i denne verden. Men den kristne Gud som tre, når Gud altså Fader, Son og Heilag Ande, så betyder det att det som har prioritet, det som är först, det är kärlek. Det är fällskap. Jesus säger att i Johannes 17 att fadern han älskar mig för vära sin grundvåld blev lagt. Och ut av denna kärleken, ut av detta fällskapet, detta fullkomna fällskapet, så har alltså Gud skapat oss i sitt bilde. Det får ganska enorma konsekvenser för hur vi tänker runt fällskap. För det betyder ju att fällskap har första prioritet. Vi lever ju i ett samfund där fällskap är fint, det är käckt, det kan vara käckt att ha vänner, fint med familjen, gott att träffas av och till. Men det är på en måte makt och pengar och politik och status och karriär, det är det som verkligen betyder något. Nej, säger Bibeln. Det som verkligen betyder något, det är kärlighet, relationer, fällskap. För slik blev världen skapt. Och i detta bilde är vi skapt. Till ett liv i fällskap. Vi är skapt till ett liv i fällskap. Vi är skapt till ett liv i kärlighet. Och det gäller också när vi tänker vad en menighet är. Det är ett fällskap som vi är satt in i. Och ser du då att skapningsfortellingen faktiskt har konsekvenser för livet ditt, för menigheten du hör till. För att gå tillbaka igen till första bladet i Bibeln. När Gud skapte världen så står det att han såg att det var gott. Det gentas många gånger. Gud såg att det var gott. Gud såg att det var gott. Och så kommer det en sättning min mitt inne i den här fortellingen där det står: och Gud såg, det var inte gott. Vad var det som inte var gott? Jo, det var att Adam var alene. Allt var perfekt, men Gud säger, det är inte gott för människa att vara alene. Gud hade skapat en fullkommen världen, allt de trengte av materiella goda, paradis. Men Gud var alltså inte förnöjd och såg det är inte gott för människa att vara alene. Vi är skapt till fällskap. Det är en grundläggande tanke. Bernt Skammelsrud, någon huskar han, någon som är lite uppe i åra. Han spelade ju på Rosenborg och på landslaget. Och så skulle han ge sig som fotbollsspelare. Och så blev han intervjuad i avis och så blev han spurt liksom, hur detta här ville bli då. Och så sa han en sättning som jag bet mig märke i. Det är inte savna av att spela kamper som har svidd mest i kroppen. Men frykten för att miste tillhörigheten till ett fällskap, kontakten med gutta och miljö. Fällskap betydde så mycket mer än det att vinna, kampa och spela på landslaget. Vi längtar efter fällskap. Vi tror kanske att vi kan klara oss utan. Men djupt inne i oss så är vi alltså skapt i Guds bilde. Han som är fällskap. Och där är ett savn efter fällskap. Samtidigt som vi strävar med det. Samtidigt som detta är så vanskeligt och det har blivit vanskeligare. Efter kvart för kunde en mycket lättare sticka inom varandra. Nu må en på en måte avtala. Sociala medier har gjort detta med fällskap och närhet mycket vanskeligare. Och så tänker vi kanske, ja men i menigheten där finner vi fällskap. Och så är inte det så enkelt som det är. Där är en sociolog som heter Paul Repstad. Han skrev en bok, det var på 80-talet, men den är faktiskt ganska gyldig fortsatt. Han skrev en studie i religiös passivisering. Han intervjuade folk som hade varit kristna, men som hade mistat trua eller förlatt fällskap eller förlatt menigheten. Boken heter Från ilden till asken. Ganska intressant titel. Och där säger han lite om detta här. En sociologisk undersökelse om varför folk försvinner från menigheten. Og her to sitat. Jeg kom til menigheten, og de var totalt uforberedt på at jeg kom. Jeg ønsker ikke at andre skal oppleve det. Og en annen som også forlot kristendommen. Jeg fant liksom ikke noe fellesskap. Folk kjente hverandre fra før og holdt sammen privat. Ingen tok noe initiativ til kontakt. Det egentlig en ganske deprimerende bok å lese, men den viktig, for jeg tror vi må begynne med å være ærlige. Vi må begynne å være ærlige. Den tyske presten som heter Dietrich Bonhoeffer, han er jo kjent mest for sin motstand mot Hitler, han har skrevet om fellesskap, en bok som jeg gjerne anbefaler. Vi hadde det som temaserie i Trondheim Frikirke, dette med fellesskap, og da kjøpte vi inn en god del av de bøkene og sa til folk, les denne. Og der sier han i denne boka at det å være skuffet over sin menighet, det er bra. Hørte dere det? Det å være skuffet over menigheten, det er bra. Fordi, sier han, det ødelegger våre falske forhåpninger om fullkommenhet. For vi har en slags bilde av at en menighet skal være perfekt. Men det at vi blir skuffet, det er bra, sier han, for da starter vi på et ærlighetspunkt. Og så sier han, jo før vi gir opp våre illusioner om at menigheten skal være perfekt dersom vi skal elske den, jo snarere slutter vi å late som og begynne å innrømme at vi alle er feilende mennesker som trenger Guds nåde. Der begynner det. Det begynner med at vi ser vi er en samling av feilende mennesker og svake mennesker som trenger nåde, og så trenger vi hverandre. Det, sier han, er begynnelsen til et sant kristenfellesskap. Så, hvordan skal vi bygge fellesskap? Ja, jeg skal gi dere tre ting som jeg tror er en utfordring. Her er den første. Vi kommer for å få, ikke for å gi. Vi lever i et samfunn der hele tiden spørsmålet er, hva får jeg ut av det? Hvem skal tale? Hvem skal synge? Er det noe som jeg har lyst til å gå på? Og en gudstjeneste blir et slags sånn punkt det også. Hvem skal tale i dag? Hva får jeg? Hva fikk jeg med meg i dag? Det blir spørsmålet våre, fordi vi lever i en sånn individualistisk kultur. Spørsmålet skulle vært snudd på hodet. Når du gikk hjem fra gudstjeneste, så skulle du ha spurt deg selv, hva ga jeg i dag til andre? Hva ga jeg? Av smil, oppmuntring, så noen som ikke er kjente og hilste på deg. Hva ga jeg? Men vi kommer for å få, ikke for å gi. Men å gi, sier Bibelen, er et helt sentralt begrep i den kristne fellesskapet. 816 av versene i Bibelen inneholder dette med å gi. Det er helt enormt fokus i Bibelen på det. Og Jesus sa, gi, så skal det få. Et godt mål, stappa, rista, overfylt, skal det få i fanget. For med det målet det selv måler med, skal det også måles opp til dykk. Kom for å gi, ikke for å få. Og jeg tror en menighet der dette preger fellesskapet, det blir en menighet som ser andre, som ser de som sitter alene, som inviterer, som er rause mot hverandre. Vi investerer ikke tid i fellesskapet, det er det andre. Individualismen vår handler jo om å på en måte dekke mine behov. Hvem kan møte mine behov, mine lengsler? Hvem kan fylle opp meg og mitt tomrom inni meg? Lykka blir å koble av og slappe av og nyte, men Jesus sier det er større lykke å gi enn å få. Her handler det om at Bibelen utfordrer oss til å gi oss selv til fellesskapet. Gi deg selv til fellesskapet. Paulus skriver om kyrkjelydene i Makedonia. Der skriver han en fantastisk setning. Og det ga skreien om disse menighetene i Makedonia. Ikke bare, det var penger da, men selvfølgelig, men också detta här med hela sig. De gav, inte bara slik som vi hoppar, nej, sig själv gav de. Först till Herren och så till oss, slik som Gud ville. De gav pengar, men de gjorde något mer. De gav sig själv till Gud och till fällskapet. Det är krävande. Det kräver egentligen prioritering. Det kräver att vi investerar tid i andra. Det är en psykolog som heter Alan McInnes. Han har skrivit mycket om detta här med vänskap och fällskap. Och han säger att det är en regel för att bygga vänskap, för att bygga fällskap. Vad är det? Vad är en regel? Jo, säger han, ge topp prioritet till relationerna dina. Ge topp prioritet till relationerna dina. Det är nyckeln, säger han. Och så, vi förstår inte att kärlek handlar om att göra och inte om att føle. Individualismen och samfunnet är upptatt av vad føler du nu? Føler du gott för andra? Føler du att du har lust till att bidra? Føler du att du har lust att visa godhet? Hvis inte du føler det så ska du liksom inte göra det. Men det är inte Bibelns sanning. Det är inte Bibelns hållning. Vad säger Jesus? Ett nytt bud ger vi dig, säger han. Vi ska älska kvarandra. Som jag har älskat dig ska de älska kvarandra. På det ska alla sköna att det är mina lärosvänner, att de har kärlek till kvarandra. Jesus säger inte att det, ja, hvis du føler för det så var nog grej och snill och vis din kärlek mot kvarandra. Han säger ett nytt bud ger det till docke. Som kristna har vi något felles mer än att vi delar andra intresse. Jesus säger vi är kvarandres familj. När Jesus blev mött av liksom spörsmål om hans familj så pekade han på disciplen och sa här är mina syskon, här är mina bröder, här är min mor, min far. Skulle det utfordra oss när vi tänker nej, jag vet inte om jag vill prioritera Guds tjänster, nej, jag vet inte om jag vill prioritera menigheten. Ett nytt bud säger Jesus, ger er dock. Du ska älska kvarandra. Søren Kierkegaard, han säger ju väldigt mycket utfordrande ting då. Må jag bara inrömma det. Här är utfordrande citat från han. Bibeln är väldigt lätt att förstå, säger han. Men vi kristna är en gäng av sleipe svindlare. Vi låter som vi inte, om vi inte förstår den. För vi vet så innerligt väl att i det ögonblicket vi förstår så är vi förpliktade till att handla efter den. Ta med dere Søren Kierkegaard etter denne gudstjenesten. Dere er en gjeng med sleipe svindlere her i Sula. Men Bibelen er veldig tydelig. At dette er faktisk noe Bibelen sier vi skal gjøre. Dette er et nytt bud. Og sterkest merker vi det jo i nattvern som vi skal feire nå. Velsigningsbegere som vi velsigner. Gjev det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gjev det ikke del i Kristi kropp. Fordi der ett brød er vi alle en kropp. For vi har alle del i det ene brødet. Nattværen, fellesskapet som Jesus innstiftet denne kvelden, det er noe mer enn at vi bare har en stund her vi får litt brød og vin. Det knytter oss sammen fordi vi får del i det ene brødet. Ulike aldre, ulike nasjoner, ulike meninger, både politiske og om gondolbane og hva det måtte være som skiller oss, så er vi ett i Kristus. Og vi kan ikke holde oss borte når Jesus sier, dette skal dere gjøre. Det er noen som tenker, ja, det er gudstjeneste og nattvær. Jesus sier, vi skal gjøre dette, men jeg drar heller på hytta. C.S. Lewis, han som har skrivit Narnia-böckerna, han blev ju kristen. Han likte ju inte kyrkan när han växte upp. Men han blev efter kvart kristen och skrev en massa böcker som väldigt anbefalar. Men han säger, "Hvis det är något i läran i det nya testamentet som har karaktär av en befaling, så är det att du är förpliktad till att gå till nattvard och du kan inte göra det utan att gå i kyrkan. Gör detta, säger Jesus. Vi träng och söker samman. Träng och begynner där ett nytt fällesskap, i en fällestru, i en ny familj där vi hör samman. Ett fällesskap där vi bär varandras byrde, där vi gråter med dig som gråter och är glad med dig som är glad. Söker samman. Bibeln utfordrar oss till att göra allt för att bevara fällesskapet. Tänker du att det är ditt ansvar? Det är ditt ansvar också, detta här. Till slut, jag sa och citerade Bonhoeffer och sa det att vi blir skuffa över fällesskap. Vi blir skuffa över vänner. Vi blir skuffa över familjen. Det är ingen som kan täcka våra djupaste behov för fällesskap. Ingen som kan täcka våra djupaste behov för vänskap här i denna världen. När vi längtar efter ett fällesskap som på något sätt skulle ha varit sån som det skulle vara, så är där ingen fällesskap som är sån. Heller inte Sula frikyrka, heller inte Trondheim frikyrka. Men det är ett tegn, tänker jag, på att vi är skapt med en djupare längsel. Vi är skapt med en längsel efter något annat än det som vänner och menighet och alla så här kan uppfylla. Där är en god nyhet. Gud, han är anleis. Han är en vän som inte sviktar. Han är en far som inte skuffar. Han inbjuder oss till sig också när vi skuffar han. Också när vi sårar han. När vi sviktar så inviterar han oss in i fällesskapet. Och så säger han, jag har innerlig längtan efter att äta detta måltidet med dig. Dessa disciplarna som ju sviktar, förrådde och skuffar gång på gång på gång. Men Jesus är anleis. Gud är anleis. Någon av dere har kanske varit i Roma och varit i det Sixtinska kapellet och sett på Michelangelos berömda maleri i taket. Det är egentligen ganska krävande för du måste liksom stå rätt upp och kika rätt upp, men det är ett fantastiskt maleri, Adams skapelse. Och hvis du ser på detta bildet så är där, ser du hur Gud sträcker sig efter människa. Han vrider kroppen för att komma närast möjligt. Hodet är vänt mot Adam, blicket fixerat mot han, handen är sträckt ut, fingern prövar att få röra vid han. Gud sträcker sig mot människa. Sån är Gud. Det är denne Jesus vi får ta emot när vi firar nattvard. Han som säger innerlig längtan efter detta fällesskapet med dig. Gud är trofast, säger Paulus, han som har kallat dig med till fällesskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är denne Gud vi får lov att höra till. Jesus, tack för att du inte stöta oss väck när vi sviktar och inte lev upp till förväntningar. Tack för menigheten, själv om den inte är perfekt. Och själv om den är full av sviktande människa, så har du gett oss denna menighet för att vi ska ha en plats att höra till. Få lov att dela glädje och gråt och sorg. Jag ber om att Sula frikyrka må få bli en sån menighet, sånt fällesskap. De gjenspeiler litt av dig, din nåde och din godhet. Tack för att vi får komma till dig, slik som vi är. Och tack för att du längtar efter oss. Amen.